Hej och välkommen till en ekonomistas podcast. Det här är Pingis.
Och Hanna, ditt glada hej var som motvikt till det vi ska prata om idag.
Men vi lever ju ändå.
Vi lever. Vi ska prata döden
igen. Vi ska dö, men vi sitter här fullt levande, fullt friska. Inte ens en så här tidig vårförkylning.
Hur vet man att man är fullt frisk, Pingis? Har du gjort någon sån scanning?
Ja, det har jag faktiskt gjort.
Ja,
men jag vet att jag pratade med min syster Hildur som är läkare. Och hon var ju faktiskt inte så positivt att göra en sån grej. För att om man upptäcker någonting som kan vara så här lite semivanskligt, så kan ju det sätta sig i huvudet. Det kanske inte är någonting som du kommer dö av, men du kanske får reda på att du har några dåliga värden eller någonting. Mm. Och hade hon ju rätt i. Så jag var frisk, men med tanke på att min pappa fick en så här knall- och fallsjukdom, ALS, som man inte vet varför man får och man kan inte göra någonting åt den. Så you never know.
Mm. Man kan fastna i att känna efter varje dag.
Var nöjd med allt som livet ger.
Ja, men vi ska ändå, lite skönt för mig då, som tycker att allt som är laddat och känsligt och emotionellt är jobbigt att prata om, så ska vi idag vara lite mer rationella kring döden. Lättare. Vi ska prata arv och vi ska prata testamente och vi ska prata om sådana här juridiska bouppteckning och allt som man behöver ha lite koll på. Faktiskt behöver ha lite koll på, ska jag säga.
Mm. Nej, för att det är som alla kommer ju någon gång att dö, och de flesta av oss kommer ju, vi fokuserar här ändå på att det är en förälder som dör. Vi kommer sannolikt att prata om andra varianter av det här, men det handlar ju då om dels i förra avsnittet, som jag tycker man ska lyssna på om man inte gjort det, det här emotionella ansvaret man kan få och konflikterna kopplat till det. Men sen har man ju ett ganska stort praktiskt ansvar. Du som precis har gått igenom det här, vad blev du kanske mest paff över om man ser till ansvarsbörda? Det här måste göras när min pappa i det här fallet går bort.
Nej, men det är ju alla beslut som måste fattas kring liksom begravning, och sen så behöver du då samla in all information från banker och alla andra institut och myndigheter. Liksom. Det är så mycket papper, alltså det är så mycket papper, Pingis, jag har aldrig hållit så mycket papper, känns det som, hela mitt liv. Och det, jag har till och med liksom, börjat jobba med en mapp som jag lägger allting i. Det är också första gången i mitt liv som jag har det. Så jag har ju verkligen fått, jag blev utmanad i min oförmåga att administrera. Eftersom att mycket har landat på mig, för min mamma har känts liksom väldigt, hon är uppe i varv och liksom lite forcerad och gör saker lite irrationellt. Så liksom får jag försöka sansa det. Men så det är mycket sådana beslut och grejer. Ja, men och sen är det ju då att man inte liksom vet så mycket om hur lång tid man har på sig och hur stora riskerna är. Jag måste liksom, vi ska ju prata sen med en jurist här. För till exempel med bouppteckning var så, jag visste inte så mycket om vem gör jag det här liksom. Är det för att
det är ju Skatteverket.
Ja. Mm. Men min mamma betedde sig som att det var det liksom absolut mest avgörande och viktiga man kunde göra någonsin. Så då blev vi så nitiska först. Och sen så när jag började läsa på själv om vad en bouppteckning är och för vem skulle man göra och sådär, så kunde jag ju slappna av lite grann. Så här är det ju återigen bra att läsa på så man förstår, för att annars kan man ju liksom bli lite för uppstressad och sådär. Men sen blev jag på, alltså det här är jättehemskt, Pingis. Nu ska jag berätta en hemsk grej då. Men så här, det här hände ju då. Min pappa gick bort hastigt i mellandagarna. Och det var hastigt, lika med oväntat, verkligen. Det knall och fall. Och det som min mamma hamnade i den här chocksorgen, det var verkligen det här forcerade. Hon fick ett behov av att liksom börja strukturera, rensa, städa, sortera, beställa papper från olika liksom ställen och sånt där. Och då tänkte jag, för jag var liksom, blev liksom lite upprörd. Jag kände att vi måste få sörja, vi måste få vara ledsna. Och så där. Men vet du vad? Det var ju så att man behövde vara så här snabb på allting.
Ja, det är, man måste ha ganska högt tempo, så att säga. Och det är mycket som man behöver sätta sig in i, så att kan man göra det i god tid, åtminstone bara läsa på och veta att det är det här ansvaret man har som barn till exempel.
Ja, och nu är ju både du och jag har ju liksom varit med om det här med våra pappor, men vi lever ju, då har ju de ändå levt i samma relation eller jättelång tid, och det är inga bonusbarn och allt det där, så att det har ju ändå varit liksom förhållandevis enkelt, tänker jag,
ja,
jämfört
verkligen
med hur många verkligen kan För det kan ju vara en jäkla sörja alltså, om man inte har rätt ut det. Och...
Jag tror den stora utmaningen är ju just om det finns en ny respektive. Mm. Till exempel en sambo eller en ny maka eller make. Och det här med hur man då löser det boendet. Och då har man ju rätt som barn att kräva ut sitt arv. Men det kan ju i sig röra upp konflikter om den personen då pang måste liksom sälja sitt hem. Och det där är ju en jättelätt sak att reglera i testamentet.
Ja, men det är därför som verkligen rekommendationen är ju att man ska, hur obehagligt och obekvämt det än känns, alltså faktiskt be sina föräldrar att ta tag i de här grejerna, även om det känns tråkigt och jobbigt. Men att det nästan är det bästa man kan lämna efter sig, eller det liksom finaste arvet man kan ge till någon, är att man har skapat bra förutsättningar för att undvika konflikter.
Jag märker det på vissa vänner som går runt och är rädda för att en förälder eller två föräldrar i fallet är konflikträdda och inte vågar säga. Det kan vara någonting som kommer vara svårvärderat i framtiden, men som potentiellt är värt mycket. Och att de inte till exempel innan de går bort vågar säga hur det här ska fördelas. Det gjorde en släkting till mig till exempel, gjorde i princip hela bouppteckningen innan han gick bort, vilket ändå gjorde väldigt stor skillnad den dag han gick bort, för det mesta var redan uppdelat. Det är också ett tips att göra, liksom ta råd av en jurist. Men ska vi ringa till juristen Sanna Wetterin kanske?
Ja.
På Phoenix Family och få lite råd och tips.
Låt oss.
Då säger vi varmt välkomna till juristen Sanna Wetterin från Phoenix Family. Hej Sanna, berätta lite om dig och Phoenix Family.
Kul att vara här. Ja, Phoenix Family är en begravnings- och juridikbyrå. Vi vill hjälpa människor genom digitala lösningar att planera både inför döden, efter döden och framtiden. Mm. Och jag är som sagt jurist och har jobbat på Phoenix i snart 6 år. I mitt arbete har jag uppdrag som bouppteckningar, bodelningar, arvskiften, ombudsroller, testamenten och så vidare. Allt möjligt.
Det låter som vi har fått tag på rätt person i alla fall, ja, för våra frågor. Ja.
Men Hanna, vill du börja? För vi har ju hur mycket frågor som helst.
Ja, men det finns ju, det kommer ju inte tiden räcka till allt man undrar. Men om vi, för vi har ju tänkt för enkelhets skull lite snäva av det till att det ändå ska fokus idag på vad händer när förälder dör framförallt. Och men första frågan bara, vad direkt efter att en förälder har gått bort, vad händer för barnens del? Vad behöver man göra? Vad har man för ansvar?
Ja, det är, när någon går bort innebär det utöver sorgen ganska mycket praktiskt arbete och ansvar, som ni är lite inne på. Oavsett som, vem som är med den avlidnes barn eller någon annan. Och det är de efterlevande, oftast arvingarna, som har ansvar för att ordna med allt. Man behöver ordna med begravning, upprätta en bouppteckning som ska registreras av Skatteverket, behöver avsluta abonnemang, betala räkningar, rensa bostäder, kanske sälja något och fördela arvet genom arvskifte.
Kan man ringa någon direkt när det här händer? Eller vem informerar den? Jag menar, det handlar ju också om att man måste till exempel göra en bouppteckning under en viss tid och ha en begravning. Vem där mitt när det händer, vem ringer man?
Då kan man ringa oss eller en annan begravnings- eller juridikbyrå. Det är absolut det bästa. Då får man hjälp med hela paketet så att säga. Så att, ring oss till exempel. Få hjälp med både begravningen, bouppteckningen och skiftet och allting. Så hjälper vi er vidare. Men det kan ju vara ett tungt ansvar.
Ja, precis. Jag tänkte på för jag var ju i det här alldeles nyligen då. Och finner mig själv sittande stå på och planera begravning bara några, ja, det känns som, jag vet inte hur lång, många dagar efter det var, men det kändes väldigt nära inpå i alla fall att det hade hänt, och hela den det känns ju så märkligt att man liksom i mitt i den här sorgen, mitt i den chock sorgen som det faktiskt var då när det hände lite oförberett sådär, eller väldigt oförberett, så är det så märkligt att man måste sitta och planera en begravning och liksom ha svar på så mycket, om det då inte finns någonting skrivet om exakt hur den som har avlidit vill att begravningen ska vara. Vem bestämmer, eller vad säger jag? Men liksom när man sitter och planerar en begravning där, Och alla är liksom helvirriga för att man är liksom så chockad. Och sen så tycker man olika om liksom storlek på begravning eller kista eller inte. Eller, ja, kista måste man väl ha, men liksom vilken nivå på kista. Så vem bestämmer?
Det är ju liksom egentligen lite vem som kan planera en begravning. Den som ringer in till oss får liksom hjälp med det. Och sen kan det ju vara så att man har olika viljor och att någon annan ringer en annan byrå eller att man inte kommer överens. Så att det där är ju svårt, och då försöker ju vi så gott som möjligt att hjälpa till och ge förslag på vad som kan vara en bra kompromiss. Eller liksom.
Man kan ju så att säga kratta manegen ganska bra själv om jag är den som exempelvis går bort. Och då tänker jag, det är ju relativt få, bara ungefär var femte skriver ett testamente. Varför är det bra att skriva ett testamente, och vad finns det för, lite kort, formalia kring det så att det blir rätt?
Ja, nej, jag tycker det är jättebra att skriva ett testamente. Då kan man ju fritt välja vem som ska ärva en och hur mycket och på vilket sätt. Men det finns såklart alltid en risk att testamentet är otydligt skrivet, så att det istället kan tolkas på olika sätt, vilket av den anledningen kan leda till tvister. Så det är jätteviktigt att man har skrivit på ett så tydligt sätt för att förenkla för de efterlevande. Och en jurist vet hur man bör skriva för att undvika vanliga tolkningssvårigheter. Och gällande formalien, som du sa, då ska testamentet som huvudregel, om det inte är ett nödtestamente, ska det vara skriftligt. Det ska undertecknas av en själv och bevittnas av två samtidigt närvarande testamentsvittnen. Så det ska framgå att det är testamentet det handlar om, och vittnena ska vara medvetna om det här då, och att det är ett testamente som testatorn signerar. Och sen så intygar de att de sett testatorn signera, alltså den som skriver testamentet, och signerar dem med.
Hur länge, alltså hur ofta måste man göra det? Jag tänker, jag skriver testamente nu och sen så skriver jag det på vad jag tycker liksom att mina bostäder är värda idag och vad pengarna som sitter i olika fonder är värda idag och sådär. Och sen så går det ett par år och det kan ju skilja sig ganska mycket. Det kan ju liksom handla om miljoner upp eller ner.
Precis.
Hur ofta behöver man uppdatera? Eller jag behöver, alltså jag förstår att det finns inte någon kanske... Här finns inte heller någon lag att följa, men liksom, vad är en rekommendation?
Vissa skriver ju så allmängiltigt att man liksom aldrig behöver uppdatera det. De kanske skriver att jag vill att 100% ska gå till min faster. Och då går allting, oavsett hur mycket det är i den stunden. Och sen när man går bort, om det är liksom lika mycket eller jättestor skillnad, så går allting till fastern. Men om man skriver att jag vill att min... kusin ska få bilen och min systerdotter ska få bostaden och naturskyddsföreningen ska få resten. Mm. Då kan det ju vara så att man gör sig av med bostaden under livstiden, och då blir det svårt att tolka det testamentet. Så där. Mm. Men då gör man istället så att om det är specifika saker som går ut enligt ett testamente och de inte finns kvar, då får den personen helt enkelt inte någonting, utan då blir det så att man tar bort det helt enkelt. Men om det är en andelsrätt att min syster får 30% och min son får 20% och så vidare, då är det ju oavsett vad som finns kvar som är liksom, 20% av det som finns det. När man går bort.
Men vad har man för rättigheter ändå som barn när en förälder dör som inte går att testamentera bort?
Ja, då har man som bröstarvinge. Om man är barn så är man ju ett bröstarvinge. Och det kan vara även om man har gått bort då som barn men har barn i sig, så blir barnbarnen så att säga bröstarvingar. Så att bröstarvingar har alltid en rätt till sin laglott. Och det är hälften av arvslotten. Så att om någon har testamenterat till någon annan så att laglotten inkräktas på helt enkelt, så kan man som bröstarvinge begära jämkning av testamentet, och då får man ut sin laglott. Men man kan också välja att inte göra det såklart, så det är liksom en rättighet men inget som automatiskt går ut, utan då behöver man begära jämkning av testamentet för att det ska hända.
Vi fick en fråga i communityt kring det här med att potentiellt avsäga sig ett arv. Hur gör man det, och kan man som barn potentiellt, om man avsäger sig arvet, också avsäga sig då också ansvaret med en potentiell bouppteckning? Hur mycket kan man avsäga sig när ens förälder avlider?
Ja, nej, men man kan som arvinge välja att inte ta emot sitt arv och man kan välja att inte ta emot en del eller hela arvet. Och det kan ske på lite olika sätt. Så exempelvis kan man göra ett arvsavstående. Det innebär att den som skulle ha ärvt i nästa led istället går in som arvingar.
I den här processen med bouppteckningen och begravning kan ju också springa iväg i kostnader. Vem har det ekonomiska ansvaret där? Om vi säger så att pengarna är låsta för att den ena föräldern gått bort eller potentiellt, som Hanna sa tidigare, det finns bara skulder kvar. Är barnen då, ja, hur klarar man det potentiellt ekonomiskt? Kan det bli en sak? Alltså begravningskostnaden och allt kring det.
Nej, om det är så. Alltså det, huvudregeln är ju att dödsboet ska stå för alla skulder som har med dödsboet att göra. Så att begravning, bouppteckning och allting sånt där dras från dödsboets konto. Just fakturor i dödsboets namn går bankerna med på att dra från kontot även om det är låst. Sen om det finns så pass lite att det inte räcker till allting, då kan man ansöka om stöd från kommunen, att de går in och hjälper till med en enklare begravning då. Mm. Och i så fall om det är så pass lite att man inte har råd med, ja, det finns ett visst belopp då, så om man kommer upp till bara det så behöver man inte göra en riktig bouppteckning utan man kan göra en dödsboanmälan som då kommunen hjälper till med. Så att det finns, man ska inte ärva några skulder. Ingen ärver några skulder utan det är om man själv väljer att beställa saker som man inte behöver så att säga. Som man behöver betala för det själv. Men kommunen hjälper till när det är så pass lite.
Om vi skulle bara summera några konkreta, finns det liksom, har du tre de viktigaste grejerna som man ska tänka på för att underlätta kanske då ska man säga för de som ska ta hand om det man lämnar efter sig?
Ja, jag skulle säga skriv testamente. Då vet liksom de efterlevande vad du ville, hur du ville ha det och det liksom finns en klar vilja nertecknad. Dödsstäda gärna. Gör det du kan liksom för att underlätta. Rensa ur mycket som bara ligger och finns i en bostad som inte används och som bara blir ett jobb för de efterlevande att ta hand om. Och ta hjälp av jurist när någon går bort. Det finns mycket kunskap och avläsningshjälp att få i en tuff tid.
Jag ska faktiskt lägga till en grej som jag kom på av egen erfarenhet nu då. Lämna någonstans uppgifter på alla dina login, alla dina...
Precis.
Ja, vad du har för olika abonnemang och konton och som sagt inloggningar och lösenord och allt sånt där. För det är ju ett väldigt nystan att liksom börja rulla upp när någonting händer och försöka hitta alla de där.
Absolut, det håller jag med om. Det är jättebra att skriva en sån lista just för att hjälpa till i en annars superstressig och sorgtyngd tid helt enkelt. Jättebra.
Men tack så jättemycket,
ja, tusen tack.
Sanna. Man hittar dig på Phoenix Family. Finns det någon annanstans i till exempel sociala medier?
Ja, precis. Jag finns på Facebook, LinkedIn, Instagram. De flesta ställen.
Ja.
Ja, men tusen tack säger vi till Sanna Veterin. Och vi hörs en annan gång.
Ja, det gör vi.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket. Tack.
Ha det så bra.
Ha det bra. Hej, hej. Hej.
Ja, men vad kände du efter samtalet med Sanna? Blir du klarare på, ska du skriva testamente? Eller har du gjort det?
Nej, jag har ju inte gjort det, såklart. Och jag vill ju gärna säga att jag ska göra det och så vet jag inte. Ja, det är ambitionen då. Att jag ska göra det. Mm. Det andra jag har lärt mig är att jag verkligen har en förmåga att zona ut när någon börjar prata för detaljerat. Alltså, eller om det här som faktiskt är viktigt på riktigt. Då slutar jag lyssna pingis. Så jag måste lyssna igen, tror jag. Det går inte in i mitt huvud.
Nej, men det jag tror man ska tänka på är att det går ju att få hur mycket hjälp som helst såklart av en jurist. Men om man vill, både för sin egen del, om man själv vill göra det här för sina egna barn eller att man är föräldern, så är ju det här med att städa innan skriva testamentet och att man där är supertydlig. Så att, som Sanna sa också, att det inte feltolkas. För det blir ännu värre då om testamentet kan tolkas på väldigt många
sätt.
Men
där säger du ju det förlösande som faktiskt skulle kunna få mig att skriva ett testamente. Jag vet, vi har ju sagt det själva. Men när jag verkligen tänker på att så här, det här är ett sätt för mig att säkerställa att mina barn kan ha en fortsatt fin syskonrelation när jag har gått bort. Då är det ju värt det.
Det är värt väldigt, väldigt mycket.
Men eftersom att jag då har så fruktansvärt svårt att lyssna och ta in den här informationen, så behöver jag verkligen, och det låter som att vi har skrivit det här för att det ska bli en snygg poäng i slutet, men läsa igenom de här handfasta, de här tipsen. Så vi kommer dela dem på Ekonomista i communityt, också på nordax.se.
Just det.
För jag tror verkligen det behövs, eftersom att det är svårt att ta in även om man är intresserad. Det är extra svårt att ta in när man känner att det här är jobbigt att lyssna på. För att det är jobbigt emotionellt. Och...
Men om man börjar det som i förra avsnittet David pratade om, med nyinlärning, att ta det i små steg och våga närma sig liksom sakta rädslorna. Då kan ju första vara att börja läsa. Så in till exempel på nordax.se och läs lite om ämnet. Men jag tänker, vi kan väl ta ändå en community-fråga.
Mm.
För man utgår ju kanske mycket ifrån att så här, det är mycket som ska ärvas och delas upp. Men det kan ju också finnas fall, som i det här fallet. Två syskon som står då med ett dödsbo efter sin far. Och det är en fastighet med mycket lån och den behöver saneras innan den ska säljas. De vill helt enkelt avsäga sig arvet för att det är för mycket jobb med det här. De kommer ärva mindre än vad det här jobbet är värt. Kan de avsäga sig arvet? Ja, och enkla svar på det är ju ja. Så det är bara att göra det, och där är det väl återigen att man tar hjälp av en jurist som hjälper en med formalien.
Det låter så enkelt, det är bara att göra. Det kommer ju säkert inte vara riktigt så enkelt, men det går i alla fall att göra. Sen så är det ju då, som vi också konstaterade när vi pratade tidigare, att skulle det dyka upp någonting som är annat än skulder, någonting som hade varit ett bra tillskott eller en uppsida, så har man avskrivit sig det också.
Om det sitter guld i väggarna där någonting.
Ja, men
eller?
Man har ju läst om sådana grejer.
Exakt. Ja. Men det kan vara bra att veta. Man kan avsäga sig och då får någon annan ta över ansvaret. Det kan ju vara ett barnbarn eller vad som helst.
Eller en sån, vad hette då? Någon institutionell... Alltså det fanns någon...
Tänker du allmänna arvsfonden? Ja. Precis, de kan ärva guldet.
Ja,
gräva guld i väggarna.
Ja.
Tack alla ni som lyssnar idag och fortsätt kommentera Ekonomista kring vad ni vill att jag och Hanna ska ta upp här i podden. Och det finns som sagt mer läsning på nordax.se.
Jag går in där direkt.
Tack allihopa. Tack så mycket. Tack. Hej då.